Det är nära nu, faktiskt. Vi ska läsa ifrån Matteusevangeliets 13:e kapitel. Några versar där. Jag börjar i vers 31. Alltså Matteusevangelium, kapitel 13 och vers 31. Hela det här kapitlet återger liknelser som Jesus berättar eller talar om. Och allt handlar om himmelriket. Och det är det som är nära nu. Vers 31. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket, sa han, är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt samman syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Jag ska låta min mun tala i liknelser. Jag ska ropa ut vad som varit dolt sedan världens skapelse. Några av de liknelser som Jesus här berättar, så ger han också en tolkning utav, en uttydning. Eller han berättar för sina lärjungar, de närmaste, vad han egentligen menade med det här. Vi lever ju i adventstid. Dagens texter handlar om Guds riket, om himmelriket, att himmelriket är nära. Och för mig så betyder Guds riket 2 saker. Det första, det är att Herren Jesus ska komma tillbaka för att hämta sin församling. Han ska komma för att hämta oss till sig, till det himmelska rum som han har i ordning ställt i. Var då? Jo, i de himmelska boningarna. Han säger det: jag går bort för att bereda rum åt er, och så ska jag hämta er till mig. Vi som kristna, vi som har tagit emot nådens budskap om syndernas förlåtelse, vi tror att vi är på väg till ett bättre land, helt enkelt. Ett land där inget mörker finns, där ingen sjukdom eller plåga finns. Ett land där Gud själv ska vara hos dem som är hans folk. Ett land, det vi läser i Uppenbarelseboken, där döden inte finns mer, och ingen sorg och ingen klagan och inte heller någon smärta. Det handlar alltså om ett land där han som sitter på tronen säger: se, jag gör allting nytt. Och Paulus, han skriver till Filippos så här, att vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. När jag förberedde mig för att tala här idag, så gick jag bland annat till Hebreerbrevet och hamnade så småningom i Hebreerbrevet 11, där det talas om trons människor. Och jag bara lyfter fram två av dem här. Den ena är Noa. Det står att i tro så byggde han, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Och så står det om Abraham som i tro lydde när han blev kallad och drog bort till ett land som skulle bli hans. Som skulle bli hans. Och så slog han sig ned, står det, i det utlovade landet som en främling i främmande land. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Och så står det så här i vers 14 i Hebreerbrevet 11. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Ibland så möter jag människor som med ganska stor säkerhet vill påstå att då och då kommer Jesus tillbaka. Men Bibeln säger att ingen av oss vet, inte ens Jesus, endast Gud, Fadern i himlen, vet detta. Men även om ingen enda av oss vet dagen och stunden när Herren kommer och vi ska få träda in i det fullkomliga Guds riket, så säger vi ändå så här: vi vill vara redo. Vi vill vara redo idag och alla dagar som ligger i vår framtid. Vi vill vara redo. Därför att vi vill också, likt Abraham, likt Noa, vänta i tro på att en dag kommer Herren. Och då är vi redo. Det var en kort predikan.
Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag faller ner, han som döden för mig led, då han tar mig i sin hand och leder mig i löftes land. Vilken underbar dag det ska bli.
Ska vi sjunga?
Ja, vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag faller ner, han som döden för mig led, då han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli.
Ja, jag tror jag fortsätter en liten stund till. För mig betyder Guds riket också att det redan är här. Vi väntar på Guds riket, vi väntar på det fullkomliga Guds riket. Vi väntar på den dag Herren kommer för att hämta sin församling. Men vi tror också att Guds riket är redan här. När Jesus gick omkring i Palestina så talade han om att himmelriket är nära. Guds riket fanns mitt ibland människorna. Och i Bibeln så är det tydligt, tycker jag i varje fall, att Guds rike både har kommit samtidigt som vi väntar på det slutliga genombrott. Att riket är nära, det kan ju ha flera betydelser. När Jesus vandrade här på jorden, då vandrade Guds rikets konung här på jorden under drygt 30 år. Och riket var närvarande och nära. När fariserna frågade var riket var, då svarade Jesus: ja, men det finns ju här mitt ibland er. Rikets konung stod ju mitt framför dem. Och även om vi inte idag kan se riket med våra ögon, så är det nära ändå i en sann kristen gemenskap. Vi har ju löftet om att där två eller tre är samlade i hans namn, där är han mitt ibland. Och eftersom Jesus säger att Guds riket är inom oss, så betyder det att vi är bärare av himmelriket. Vi är bärare av Guds rikets kraft, och vi vill vara verksamma i Guds rikets kraft. Jesus gav sina lärjungar en uppmaning i Markus evangelis, det sista kapitlet där, 16 och den 16 versen. Så ser vi den uppmaningen. Han gav sina lärjungar uppmaning att i Guds rikets kraft gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och det vi ska förkunna, det är: den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. De skulle alltså inte gå ut i egen kraft. De skulle inte gå hur som helst. De skulle gå dit anden ledde dem att gå. De skulle inte gå ensamma, även om de gick ensamma, utan de skulle gå med den helige ande. De skulle gå med den helige andes kraft. Och i namnet Jesus så var uppdraget att förkunna. Inte sitt eget namn, inte sin egen personlighet, inte sin egen kraft, utan i kraft av Guds riket. Så skulle de förkunna: den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Jag tror nämligen så här, att man kan använda orden och säga till människor: den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Om det bara är ord, så kan det ju naturligtvis gå in hos människor och man lyssnar till det. Men det kanske inte händer så mycket. Men när den helige ande får vara med och förmedla de här orden, göra de här orden levande, som det står. För det står att den helige ande gör Guds ordet levande för människor, så människor förstår innebörden i det hela. Vårt uppdrag är ju detsamma idag. Och det är att i Guds rikes kraft, i himmelrikes kraft, ge människor i vår omgivning så mycket kunskap om Jesus att de själva kan ta ställning till om de vill tro på honom som Guds son som kan förlåta synder, eller om de vill välja att inte tro på honom. Ingen kan ju välja för någon annan. Viljan är ju skapad av Gud och lagt ner i människors hjärtan för att just kunna välja. Gud vill ha det så. Gud vill ha det så att människan själv väljer. Nu kanske du tänker så här, ja men jag kan ju inte predika för en hel värld. Och det kanske du har rätt i. Men du kanske kan berätta för en människa och på så sätt vinna en människa för Jesus. Så vi tar lite matematik här nu. Ett litet räkneexempel. Vad säger du, Anna? Du som är bra på skola och sånt där. Ja. Ja, men det är du väl. Utbildad lärare, och jag är ju bara inbillad. Ja. Vi är cirka 30 aktiva kanske i den här församlingen. Här i Philadelphia församlingen i Elgarås. Om vi under en tid framöver vinner en människa var för Jesus. Ja, då ökar ju skaran av troende här i Elgarås med 30 stycken. Och då, hur många är vi då? Ja, men då är vi 60, va? Eller hur? Ja, då har vi räknat rätt. Och så nästa omgång. Då är vi 60 som vinner en var. Och helt plötsligt så är vi ju 120. Ja, det här är ett räkneexempel. Men jag tror faktiskt att detta är inte omöjligt. Det är för att Jesus sände ut sina 12 lärjungar. Det var ingen stor skara. Det var inte så många. Men vilken expansion det blev. Därför att de lät sig användas, ledas och brukas av den helige ande. Även om det finns olika tolkningar om vad Jesus egentligen menar när han berättar liknelserna om senapskornet och surdegen, så visar det ändå på en effekt. Det lilla kan bli stort. Och det kan genomsyra ett helt samhälle. Det lilla, inom citationstecken då, som du kan göra, kan växa och bli något stort. Det finns exempel på människa som har vunnit kanske en människa, men den i sin tur har vunnit många för Kristus. Och vi lär oss också att Guds ord kan genomsyra likt en surdeg. Surdegen här egentligen var ju någonting negativt. När Jesus talar om med fariserna, de är som en surdeg, så han. Och då lyfter han fram negativa i det här. Men det lär oss att även Guds ordet, som inte är negativt utan positivt, det kan genomsyra ett helt samhälle. Och historien kan belägga detta faktum. Och i liknelsen om sådden som inleder det här kapitlet, så förstår vi också att även om 3 av 4 korn, ja, du hörde rätt nu, va? Att 3 av 4 korn, 75%, inte gav den skörd som kunde förväntas, så gav det fjärde kornet så mycket skörd att det övervägde stort det andra, som inte gav den skörd som kunde förväntas. Det säger oss en sak. Vi kan aldrig klart säga, eller med säkerhet säga så här, att ja, men det där, det är inte så stor idé att tala med den människan kanske. Vi vet inte riktigt i vilken jordmån ordet faller. Vi vet att vi måste så ut. Och när Jesus berättar den här liknelsen, så säger han inte så här att akta er för att så på stengrunden, eller att något faller på vägen, eller att en del hamnar bland det täta ogräset, utan räkna med det som faller i den goda jorden. Där har ni den verkliga skörden att hämta. Och eftersom vi inte riktigt kan bedöma människors inre på rätt sätt, inte på det sätt som Herren kan göra, så tror jag att vår uppgift är också att förkunna ivrigt och överallt att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Att Gud är kärleken själv, och att han så älskade denna värld att han var beredd att offra sin egen son, att dö i syndarens ställe, för att människan skulle kunna återförenas, återuppta kontakten med himmelens Gud. Därför att Gud har en plan. Han har tänkt att en dag ska han hämta sin församling. En dag ska han hämta alla dessa som har sagt ja till Jesus, som har valt honom framför allt annat. En dag ska han hämta dessa människor för att för evigt vara i det himmelska boningen. Där inget mörker finns. Där ingen död finns. Ingen sjukdom eller smärta. Ja, jag tror inte ens att det finns åldrande där. Kanske är vi evigt unga. Kanske är vi evigt medelålders. Ja, jag vet inte. Om Jesus kommer nu, jag kanske är 66 i himlen också då. En hel evighet. Ja, om vi nu skulle få för oss att räkna i jordisk tid. Jag tror att det himmelska tidemåttet är helt annorlunda. För det står det evigt utan början, utan slut. Vi väntar att Jesus ska komma och hämta sin församling. Och vi ser fram emot det. Men vi känner också ett ansvar inför uppdraget som Gud har gett oss. att förkunna evangeliet för allt skapat, in till jordens yttersta gräns. Älgarås slätte ligger inom detta område. Och jag tror att Gud har satt oss här för att vi ska vara förmedlare av Guds nåd på denna plats. Låt oss be. Herre, tack att himmelriket är nära oss. Herre, tack att din ande bor i oss, Herre, och vill leda oss och hjälpa oss. Och Herre, tack att vi får se fram emot att en dag kommer du för att hämta din församling. Herre, hjälp oss att vi alla är redo, att vi väntar den dagen då du kommer. Amen.